på min dotter och svärsonen och barnen och svärsonens föräldrar och så. Och då måste jag ju iväg till hans församling och till kyrkan. Så ja. Ja, det är viktigt. Och då blir man liksom omhändertagen. Så att man måste vara med på bibelstudierna mitt i veckan. Även om man bara kommer en enda gång, för att man är där en vecka. Och man måste vara med på lovsången. Och helst ska man vara med i kören också. Och sen, när det är gudstjänst, då säger de så här, på engelska förstås, men de säger: ja, vi har några gäster här idag. Nu får de berätta om sig själva. Och så får man gå fram den ena efter den andra. Så då gör jag det nu också. Ja, jag är född 1949. Så jag har varit pensionär i 10 år. Och föddes i den stora staden Göteborg. I en liten lägenhet utan värme och sådär som det var på den tiden. Dock hade vi toalett på svalen och det var lite lyxigt. Kunde man skryta om. För det var andra som hade dass på gården. Det var inte så fint. Jag växte upp i en enkel familj. Vi hade inte så mycket bindningar till kristen tro eller så. Det var min mamma som var mån om att vi barn skulle gå i söndagsskolan. Så att det gjorde vi. Men sen så blev jag som många andra på 70-talet lite radikal. Och då gick jag ut ur kyrkan och sysslade med helt andra saker. Det var politik för hela slanten. Men så kom det sig att den gröna vågen kom på 70-talet. Och då flyttade jag med min nybildade familj. Hustru och en liten flicka. Så småningom blev det en pojke också. Men vi flyttade ut på landet. För vi ville bo på landsbygden. Och så kom det sig att vi hamnade där min mammas släkt fanns. Och så var det så att min moster, hon var kyrkvärd i Sätila kyrka. Det är en plats som ligger längst ner i Västergötland på gränsen mot Halland. Och hon påverkade min dotter så att när hon hade blivit 3 år så kom hon till mamma och pappa som båda var radikala vänstermänniskor. Och så sa hon till oss: jag vill bli döpt. Ja. Och vi var ju snälla föräldrar så att hon fick bli döpt. Och jag gick med motvilja till kyrkan då. För att jag hade liksom tyckt att det där har jag gjort mig av med. Och så blev det så att jag var ju en bra pappa, försökte jag vara i alla fall. Så att jag måste ju följa med henne på alla gudstjänster som var familjegudstjänster. Så jag satt där i kyrkan längst bak, nota bene, längst bak. Men då kom det så att prästen där, han blev lite intresserad av att prata med mig för att jag var lite... han undrade hur jag hade kommit in i sammanhangen. Så att, så började det. Och sen blev det kyrkoråd och så blev det körsång. Och sen blev det studier och så blev det som ett andra yrke. När jag var runt 40 så blev jag präst. Och det har jag varit nu i långt över 30 år. Så fick ni en liten bild av mig. Men det var min dotter som vände på allt. Det är hon som är gift med pingstpastorn idag. Så det artade sig väl, tror jag. Ja, idag så är det ju annandag jul. Och det var någon av er som sa: annandag jul, adventsgudstjänst. Ja, det var inte så dumt tänkt faktiskt. För att det är så att annandag jul bryter in i julserien med ett litet adventstema, fast skarpare. För advent är ju en fasta inför julen. Och då kan man säga att annandag jul är en dag i julserien när det handlar om något helt annat. Det är nämligen den helige Stefanus dag. Och Stefanus var den första martyren. Ja, det vet ni. Men jag säger det ändå. Och Stefanus var ju diakon. Man kan säga att Stefanus var en av de 7 första diakonerna. Så han färgade liksom kyrkan med diakonins glädje. Och att det var ju antagligen, hur kom det sig att det blev diakoni i kyrkan, att man införde det? Jo, det var för att kyrkan var förföljd, den första kyrkan. Den var bland judarna som var negativa till kristen tro, och så har det ju alltid varit, för att man har aldrig accepterat Jesus. Och så var det då också, fast då var ju de kristna i en sån väldig minoritet, och det var lite farligt, en lite farlig tro, eftersom den stadiga tron som fanns, det var ju judendomen då. Men kristendomen var liksom framvuxen ur den. Och de var fattiga, de kristna, i allmänhet. För att de blev av med sina arbeten när de blev kristna. Och de kanske försköts från sina familjer. Så att det var en ganska svår tillvaro. Och då behövde församlingarna starta någon hjälpverksamhet åt sina egna. Och då utsåg man 7 stycken diakoner som skulle sköta mattilldelningen i första hand. Så att alla fick att äta i församlingen. Och det blev inte bara församling, utan det blev människor i allmänhet, kan man säga också. Och det växte ju fram så småningom då. Men till en början var det just i församlingen. Och det valdes ut bland de som var de mest hängivna. Mätts Guds nära, de som levde i bön och fasta. Det ska nog vara i bön och fasta. Jag tror också det. Men det får vi undersöka noggrannare. Ja, och så blev Stefanos den första martyren. För att de ansågs ju också farliga. För att de kristna blev ju en grupp som så att säga levde vidare, och den kunde inte utplånas, utan de växte i kraft, och de växte ju inte bara bland juden, utan så småningom växte de ut i hela romarriket och så småningom över hela jorden. Och diakonin har allt sedan dess haft sin givna plats i kyrkorna. Och egentligen finns det i alla kyrkor diakoner, fast de kanske kallas olika saker. Men de uppgifterna finns överallt. Med Stefanus var det så också att han var en väldigt god talare. Så att när han talade så blev de mållösa, hans fiender. De kunde alltså inte stå emot hans predikningar. Han var så stark i tron och så stark i anden. Så att han bräckte dem hela tiden. Och sen fanns det en sak till som jag ska läsa nu, för jag ska läsa det som är ur apostlärningarna, som var den texten man läser idag, eller vi läser idag i Svenska kyrkan. Då ska vi se. Här har vi det. Fylld av helig ande, riktade. Nej, nu var jag lite snabb där. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades de frigivnas. Dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien i Asien, och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda. Och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, ska förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Så att det var säkert lysande och fyllt av Guds nåd. Och då ska jag berätta en sak som är väldigt stark för mig. Jag har varit gift i 30 år med en diakon. För 3 år sedan snart så gick hon bort i en svår cancer, bukspottkörtelcancer. Och under den här tiden hon var sjuk, det var 8 månader, så var jag hemma med henne dygnet runt. Så vi blev liksom väldigt täta med varandra, kan man säga, för att jag fick sköta henne, och jag visste inte att man kunde få hjälp från samhället så mycket, men det fick jag ju på slutet, för då var det tvunget. Men jag försökte klara av situationen och leva på hennes tider och vara vaken när hon var vaken och sova när hon sov. Och så blev hon liksom kontinuerligt sämre. Men för mig var det inte som att hon blev sämre, utan det var liksom att mitt arbete ändrade karaktär, för jag skötte henne. Men till slut så blev hon så dålig så att vi visste att hon inte hade lång tid kvar. Och då kom barnen och bodde hos oss några veckor. Och jag försökte få kontakt med henne alldeles på slutet. Ni vet att då går sjukdomen upp i hjärnan och så är det mindre och mindre som fungerar. Kroppen slutar fungera så att hon måste ha hjälp med allting. Och till slut så fungerar ingenting. Men då låg hon liksom alldeles still i sängen och tittade rakt upp och hade svårt att blinka och sluta ögonen och så. Och man tyckte sig inte få någon kontakt med henne. Och då, just då vid den tiden, så hade jag ju haft kontakt med henne hela tiden innan. Och då tänkte jag att jag måste göra någonting för att komma nära henne igen. För det var ju fortfarande där att jag har ett arbete, jag ska vara med henne ända in i det sista. Och då gjorde jag så att jag ställde mig bredvid hennes säng och så la jag händerna en på varje sida vid hennes axlar. Och så kysste jag henne på pannan, på läpparna, på kinderna. Jag klappade henne och kramade henne. Och hon låg ju alldeles stel, tittade stelt uppåt. Men då kom det ett leende. Och det bar mig sedan. Det var ett himmelskt leende som bar igenom hennes sista dagar och efter att hon dog också. Och då tänker jag att det var något av det som Stefanos fick ge människor i tro. Fast det blev som någonting tvärtom för de som stod emot honom. Och så är det ju. Jesus delar oss. Ja, det var den starka berättelsen. Det är 3 år sedan, men det känns som väldigt kort tid. Ja, ska jag säga något mer om Stefanos? Ja, jag kan säga att på den tiden så var man ju förföljd. Den kristna kyrkan var förföljd. Och martyrerna, martyr har på något sätt ihop med ordet smärta på svenska. Marter sa man för att man med smärta. Och så ser det väl inte ut idag. Jo, det ser ut så i vissa länder. Till exempel i Indien. Där är de kristna väldigt starkt förföljda. Ja, inte bara i Indien, i många länder i världen. Men där är den hinduiska tron som gäller, och Elida, missionsbåten, om ni känner till den. Den har ju gått här på kanalen. De driver och drev då jag kom i kontakt med dem. Jag var där med konfirmander och reste med dem. De drev barnhem i Indien, och då var det så att om man bedrev kristen propaganda, om någon blev kristen, så kunde man få fängelse. Jag har skrivit upp det någonstans här, ska vi se om jag kan hitta det. Utan rättegång i 4 år, så var det. Och om ett barn på det här kristna barnhemmet, det var föräldralösa barn, om ett barn blev kristet, då kunde man lägga ner det barnhemmet. Då bestämde bara regeringen att det lägger man ner och så går det i regeringens regim istället. Så att då är det inget kristet barnhem längre. Och så där ser det ut, och det ser faktiskt ännu värre ut på många ställen. Har vi då så i vårt land? Är vi förföljda? Nej, det är vi ju inte. Däremot är vi förförda, kan man säga. Det som Stefanus talade om, det som han talar till människor om, det var ju sådant som vi skjuter ifrån oss idag. Han talade om närheten till Gud. Och vi har ju liksom avpoliterat Gud. Det är precis som att vi är tillräckligt duktiga i oss själva. Och var en människa står sig själv närmast. Och vi ska klara av tillvaron utan Gud. Och till och med så att man har liksom gett Gud en egen nisch där. Där kan han få vara privat. Men inte i samhället, inte tillsammans med oss. I samhället ska det vara okonfessionellt och demokratiskt. Och det är något som hör demokratin till, naturligtvis. Men samtidigt så gör det att människor hamnar långt ifrån tron. Likaså har vi svårt att tackla det onda. Vi skjuter det gärna ifrån oss. Vill inte gärna tala om det. Till slut kommer det nära och då kan vi inte vara utan det. Jag tänker på i DDR där människor levde så hårt under många, många år. Tyska demokratiska republiken. Så var det ju så att när människor blev så förstörda av det här systemet så att när befrielsen kom så började den i kyrkorna. Den började med att man var nära Gud. Och så var det hela 1989 innan muren revs. Man samlades i kyrkorna på söndagarna. Och så utgick det därifrån. En stillsam revolution kan man säga. Det tredje jag tänkte på det är döden. Den har vi också skjutit ifrån oss. Stefanos dog ju som en martyr. Och hur är det med oss? Och det att vårt liv är ändligt. Ja, det är något som jag har svårt att tackla. Min syster gick bort för 2 veckor sedan och då satt vi nu igår på juldagen tillsammans hela släkten. Och vi samtalade om allt möjligt. Men vi hade svårt att samtala om henne. Det hade ju naturligtvis varit en stor sak om vi hade liksom börjat samtala med henne. Och det blev inte förrän alldeles på slutet. Vi är liksom färgade av det här. Att vi skjuter det onda från oss. Och samtidigt, eller vi skjuter döden ifrån oss. Samtidigt så är det ju så att det finns inget som är mer frekvent när man ser på film eller ser på tv än just det. Det är på något sätt, där får det vara. För då är det på lite på avstånd. Ja, som sagt. Det var kanske ingen avslut. Men jag har faktiskt en avslutning också. Det är en psalm som jag tycker väldigt mycket om. Som heter Med Gud hans vänskap. Och i tredje versen. Eller den andra versen. Den korsmärkta dräkten med smädnamn jag tar, om ingen i släkten det namnet än har, och följer med glädje, ni kämpar med er, som tågar till ära, som tågar till ära, till ovansklig ära, vid korsets baner. Korset väcker oss. Amen.